Vi är ute på Ösbytorp och hälsar på Ösbytorps kungen Backman. Och jag tänkte göra honom lite frågor. Han är väl en av de här i Gustavsberg som kanske bäst känner till trakterna runt omkring samhället, även långt ut på Värmdö. Får jag fråga dig först nu, från vilken landsända du kommer?
Ja, jag kom ifrån Kalmartrakten. Torsås, närmare bestämt, ligger 4 mil söder om Kalmar.
Och där föddes du någon gång på 1800-talet?
1885. 23 maj noga räknat.
Och när kom du hit till Gustavsberg?
1900 var jag här första gången. Som springgrabb på gamla verkstaden. Jag hade för övrigt en arbetsgivare som hette Ivar Algulin på den tiden.
Vad hade han för fack?
Vi gjorde telefonhattar. Ja. Isolatorer heter det numera.
Och sedan for tillbaks till Kalmar sedan?
Ja, sen for jag hem på hösten och var borta 2 år innan jag kom tillbaks nästa gång. Det blev 1902 där.
Ja.
Då var jag här och gick och motade oxe på Lämshagen sommar.
Ja, då provade på lite av varje.
Ja då, det har man alltid varit med om. Och sen var det en ny hemresa till Småland och så kom jag inte tillbaka från 1909.
Det var storstrejksåret,
ja. Ja.
Hade du någon känning av det?
Nej, inte tyst. Jag arbetade hos byggmästare Bengtsson och vi hade inte ont av några strejker. Men det gick allting sin gilla gång. Och då var man här och skaffade sig en livsledsagarinna. Som man hämtade sedermera igen. 1910 var jag här uppe och hämtade henne. Och sen får vi till Småland igen. Där drev jag smedeyrket i 2 år. Jag hade en egen smedja nere på Småland. Och 1912 då var vi tillbaka vid Gustavsberg igen. Och sen har jag bott här i ett streck hela tiden.
Den där byggmästaren Bengtsson du talade om. Mm. Han skötte om byggnationen inte bara Gustavsberg då utan...
Ja, alltså, han hade arbete precis runt omkring. Det var att fara och flacka runt här i omgivningen. Jag var ända upp till Edsberg hos en baron Rudbeck och arbetade för hans räkning. På Lidingön hade vi arbete. I Saltsjöbaden på Skogsö mycket. Ja. Och det var precis runt omkring. I Anneberg, Långsund, där överallt fick vi fara och flacka. För det var byggnadsarbeten överallt.
Jag har hört sägas att han byggde överlärarvillan.
Nej, det var inte den Bengtsson. Det var son till honom som har byggt den.
Jaha, men du har varit med och byggt den?
Nej, det har jag inte.
Inte det?
Det har jag inte, men däremot Norra skolhuset har jag varit med om.
Jaha.
Ifrån början och till slut.
Det finns några byggnader nedanför Kvarnbergsskolan. Det är uppe på Bergsgatan. De har ett annat namn förut.
Bergsgatan eller Grönneborg. Det har jag varit med om att bygga om någon gång.
Och Peter Grönneborg då?
Ja, det vet jag inte. Smeknamn.
Och kanske hade grön färg på?
Nej, det har aldrig varit någon grön färg. Det har varit rökåkade där. Men i alla fall, det har fått det där. Det är ett smeknamn och ingenting annat.
Folkhumor som döde ja, som röda kåkat just, i Grönneborg.
Just sådär, ja.
Ja. Nå, när ni arbetade ute på öarna, då var det lite svårt att komma hem ibland.
Ja, det var att stanna borta för veckan det. Ja. Det var inte tänkt på att om vi exempelvis arbetade på nämnder, det kunde ju bli mer än en vecka. Man fick vara borta.
Jaha.
Och samma sak var när vi var uppe i Uppland och på Edsberg. Det tog ju också längre tid än en vecka i anspråk innan man fick tänka att komma hem. No. Och själva arbetet, det var ju i månadtal.
Jag tänker just på vintertid, då det faktiskt fanns bara den möjligheten att komma hem genom att åka skridskor. Det har du gjort förstås.
Nej, jag har aldrig åkt skridskor för att komma hem någon gång.
Nej.
Den vintertid då har man fått hålla sig i hemtrakten. Då har man aldrig varit ute på sådana där långa utflykter. Jo, i Edsberg för alldeles, där körde de hem mig på kälka. Körde ifrån Edsberg och till Stockholm och sen blev det ju Gustavsbergsbåten. Den gick ju året runt på den tiden.
Du kan inte berätta någonting om något äventyr när det gäller is här ute i de här trakterna.
Jag har aldrig varit med om några äventyr. Det har gått så lugnt hela livet.
Här ute i Ösbyträsk har jag hört sägas att det ska finnas ett sjöodjur. Har du hört talas eller sett någonting om det?
Ja, nog har man både hört talas om och sett. Men det finns inte numera. Jag skulle tro att det var någon gång 1913. Jag bodde i Betsede på den tiden. I någonting som då hette Gröna Villan.
Ja.
Jag var nere vid sjön en eftermiddag en kväll kanske jag ska säga jag skulle meta. Och jag stod och tittade på mitt flöte och var så intresserad för möttpinnarna nappade i alla fall en liten smula.
Ja.
Och då fick jag se ut i sjön några föremål som rörde sig. Man såg det när jag tittade bara på flöte och intresserade mig inte dyft för någonting annat. Det var i alla fall en lång hals som stack upp och man såg ett huvud som vinkade både hit och dit. Och under huvudet hängde någon sorts påse, någon sorts skägg. Så jag stod och inbillade mig att det var berbens kalkon och jag tänkte aldrig på att de inte var vattendjur.
Ja.
För det fanns så gott om kalkoner på andra sidan. Men ett, två, tre då dök det där huvudet ner, försvann. Men ett par meter bakom huvudet där kom upp en båge. Bortåt 40 centimeter, en halv meter hög. Och längre bort kom en båge till. Kom tre stycken sån där bågar efter varandra och stack upp. Och så var den borta och försvann.
Ja.
Då som först vaknade jag upp och begrep att det var inte kalkoner. Då var jag nyfiken och titta. Han kom upp någonstans mitt ute i sjön ungefär. Och det blev samma förhållande där huvudet som slog hit och dit. Och där påsarna under hakan som vinkade. Och så när han tittat sig väl kring så dök han på ny kula och samma tre bågar kom då efter varandra. Och så försvann han. Och tredje gången fick jag se honom, men då var han borta vid andra strand, borta vid Tallängen. Så då kunde man ju inte göra några närmare iakttagelser, så var för långt borta.
Ja, men det låter ju... Nej, hur pass stort uppskattar ni till?
Ja, det är någon storlek kan jag inte uppge i det här fallet.
Nej.
Jag skulle vilja tro att han var åtminstone 10 meter lång.
Ja.
Det var en orm i alla fall. Det fick jag klar för med en genomskärning på någonting sådär 8-10 centimeter, så pass grov var det. Några, när jag kom in en stund senare, då hade vi en fru som höll på med tvätt ständigt i sjön. En fru Lundberg. Jag mötte henne just i lördhålet. Om fru Lundberg visste vilket konstigt djur jag har sett i sjön. Det var bestämt en orm. Den ser jag varenda dag, sa hon, så det var väl ingenting.
Yes.
Så det var, jag var inte ensam om att se ett djur, det får jag tala om. Och sen efter den betan har ju hundratals gånger tittat i sjön för att få se djuret, men den är borta, den finns inte.
Nej.
Jag har talat för folk sedermera, även folk som ska kallas bildare, och de påstår att det finns någonting som heter vandringsormar. Det skulle möjligen kunna vara en sådan, jag vet inte vad det är för ett djur för er.
Ja, det var ju intressant.
Och jag har varit mycket, mycket, mycket rädd för att tala om det, för folk har svårt för att tro på storsjöodjur, men jag har faktiskt sett denna orm med egna ögon. Fast jag får lov att säga att jag var mycket dålig iakttagare när jag hade den praktiskt taget in på mig. Kanske var en 10 meter ifrån de första gångerna han visade sig. Men då var jag så intresserad av mitt mete och mitt flöte så jag tänkte bara på berbens kalkoner. Och det var ju ingen kalkon där. Det var ett annat djur.
Ja, det är väl alltid så när man råkar ut på något sånt där överraskande. Man kommer inte ihåg att lägga märke till detaljerna så mycket.
Det är möjligt, men faktum är att jag var inte intresserad.
Ja.
Jag tänkte inte på någon överraskning i det här fallet.
Ja, det där är naturligtvis någonting som är roligt att veta om Ösbyträsk.
Ja.
Det är någonting i
stil. Jag har frågat mycket folk om de har sett djuret i fråga. Varskort många som har sin varelse i kring sjön och ber att de ska vara hyggliga och titta om de får se om det finns någonting kvar. Men faktum är att jag har aldrig träffat någon mer än fru Lundberg. Hon sa att hon såg djuret varenda dag.
Ja.
Hon låg ju ständigt nere vid sjön och tvättade. Så den sommaren, jag tror det var 1913, då fanns det faktiskt ett djur i Ösbyträsk som inte tillhörde de vanliga.
Ja. Då, jag vet att du är mycket intresserad av fornlämningar och sådant. Har du haft det intresset ända sen din ungdom?
Det kan hända medfött.
Det är medfött.
Det ligger i släkten, höll jag på att säga.
Du var bekant med någon apotekare här, har hört sägas. Kommer du ihåg honom?
Vi hade en apotekare, Johansson, som jag var faktotum åt i några år.
Ja.
Jag var ju ute och skubbar jämt sommartid.
Vad gjorde han för någonting då?
Ja, han botaniserade mest. Det var växter han skulle ha. Men var ju dessutom mycket intresserad av, om inte precis fornminnen, så naturminnesmärken där. Jättegrytor exempelvis. Och sådana saker var han mycket intresserad av.
Så ni liksom kompletterade varandra på det sättet, kan
vi
man säga?
Vi gjorde det.
Hade mycket trevligt tillsammans.
Ja, det var en mycket trevlig herre och en mycket, mycket hygglig människa. En människa som var, ja, han var som en bonde, man kunde tala med om vad som helst.
När ni var ute och sprang på det sättet, så är det klart att ni kunde väl råka ut för ett och annat.
Ja, alltså, vi var nog ute för äventyr. Jag vet, en gång i tiden då hade hovjägmästaren talat om för honom att vi skulle ha en insektsätande växt borta i helvetes pott.
Ja, var ligger det?
Den ligger på gränsen mellan Lemshav och Beatalund. Ja. En liten insjö inklämd mellan bergen och en gyttjehåla förresten. Det har varit en sjö en gång i tiden. Mörkaste sjö man någonsin kan få se. Ligger inklämd mellan två mycket höga berg och så hög granskog runt omkring den. Ja. Föregående ska jag tala om att vi hade en lagoskar på Lemshavet som hittade en älgkalv för några år sedan som hade sjunkit ner i den där gyttjan. Han var ute och bärgade den och tog hem den i lagon och pysslade om den, och hovjägaren var så glad för sin älg. Men sen hade väl ingenjör Olberg pratat och med en sån vacker dag kom det ut ett par herrar med en lastbil från Skansen och bara tog älgen och körde iväg med den. Ja. Men det var inte det jag skulle tala om, det var apotekan.
Ja.
Han skulle i alla fall gå dit en vacker dag och försöka få tag i den växten. Och han var inte rädd om livet, för han barkade rätt ut i gyttjan och åkte ner ända till halsen, och där fick jag dra upp kamraterna.
Ja.
Hade han varit ensam och han stannat där för tid och evighet.
Ja, det var inte lätt att få upp honom från gyttjan.
Nej, det var inte lätt, men det gick i alla fall. Men han fick i alla fall växten med sig i ett enda exemplar han hittade.
Ja.
Ja, så var det slut med den historien, men vi var ju ute många gånger för andra äventyr som var riktigt trevliga.
Ja.
Vi skubbade genom skogen en gång och kom in i ett röse med mycket stora och rysligt mycket hallon.
Ja.
Och naturligtvis började vi på att skyffla in och äta båda två, men jag var lite försiktig så jag skulle titta i varenda hallon och klara mig för mask. Men apotekarna bara skyffla på. Ja, men apotekan ska väl för fadern i våld se en demask i dem, sa jag. Det gör ingenting, vi smakar likadant, sa han. Och så fortsatte han med sitt hallonäta.
Ja.
En gång var vi borta i Bosocken och Insjön. Och där fick han se en vattenlilja. Det var inte näckros, utan det var en lilja som jag inte har sett på någon annan ställe. Det växte i alla fall en vattenlilja i sjön, och den ville han ha, men när en apotekare eller vem som helst botaniserar, så är det ju frågan om att få roten också. Och vi drog med käppar, vi försökte få i land, men vi bara ryckte av växten och roten, den stannade kvar. Men resultatet blev det att både apotekaren och jag på revarets kläder, och så stod vi på huvudet båda två och dök till botten och kom upp med varsin rot med vidhängande växt. Vi hade sådana där äventyr ibland.
Ja.
Och det var bara trevliga saker, för jag säger att apotekaren var den hyggligaste människa jag tror nästan jag träffat i hela mitt liv. Mycket präktig människa.
Det var i alla fall under de där färderna som du då passade på att ta reda på allt om fornlämningar.
Ja, det var nog inte under de färderna, för då hittade vi nog ingenting nytt. Utan när han var med då gick vi dels för växt då. Om jag visste någonting så förevisade jag naturligtvis.
Jaha, på det sättet.
Men vi sökte aldrig någonting nytt under de färderna.
Då, om vi återgår till fornlämningar, är det något av det som du säkert har fäst dig för? Någonting som du tycker är säkert intressant i de här trakterna?
Ja, fast jag har sett många sådana saker. Vi har exempelvis någonting här ute på Hammaren på Ingarö. Strax öster om Ingarö kyrka har vi ett gravfält. När jag kom upp där första gången, jag får då säga, jag har aldrig sett någonting som stämde till andakt så som just det fältet, för det var så vackert. Och massor av gravhögar fanns det där, en treud fanns det. Det var en hel del att titta på den tiden. Numera är det bara ett villasamhälle alltihop. Fast gravhögarna ligger ju kvar.
Det
inträffade en gång jag fick tag i en karta och det stod markerat strax öster om Ingarö kyrka det skulle finnas en grav. Och efter kartan gick jag dit och skulle söka reda på graven. Det var mycket riktigt ett gravröse. En grav som jag uppskattat ungefär 4000 år gammal. Numera är den raserad, för en villaägare har roat som jag plockar bort hela röset och använt och kanta sina gångar med och lägga grund under huset, och röset är totalt förstört.
Har du läst någonting om fornlämningar och hur man uppskattar ålder och sådant?
Eller? Ja, alltså, jag har ju läst en hel del. Men ja. Det var det gravfältet som fanns där, det var okänt förut, det fanns markerat, men det var bara den där gamla vikingagraven, röset. Men så gick jag någon gång senare lite längre bort och hittade ju massor av gravar. Det fanns väl 30-40 stycken kan hända, plus treuden. Och då fanns det en hel del mera som jag inte såg där, för att jag begrep inte tillräckligt. Men en gång på 20-talet, mellan 20 och 30, skulle jag fara ut åt Ingarö en kvällkvist. Jag höll ju på med lite inkasso. Och fick se en landgång lagd ut i vägkanten och kärre på den, och där höll de på att bygga en väg rätt upp till Hammar, rätt upp till gravfältet. Jag kastade min cykel i vägdiket och så skubbade jag upp. Först jag fick se en gravhög, den hade helt schaktat bort. Och en annan hade klivit mitt i tur, och så följde jag stakningen. Den ena gravhögen efter den andra var berörda av det där vägbygget de höll på med. Då skulle det bli villaområde upp på Hammar.
Det var hemskt.
På kvällen när jag kom hem, det var ganska sent och det var ingenting att göra åt saken, men morgonen efter, så snart jag öppnade hos Riksantikvarien på museet, så ringde jag dit och talade om hur de basade åt på Ingarö. Och resultatet blev att det drog väl inte en halvtimme för en landsfiskal Jonsson var där ute och stoppade vägbygget, och så kom Riksantikvarien, en doktor Hallström, Gustav Hallström, var där ute med folk och de grävde igenom så många kullar som var berörda av vägbygget.
Ja.
Och dessutom gick jag upp och promenerade lite med doktor Hallström, och han pekade på en hel del andra saker som jag aldrig har sett. Det fanns ju exempelvis båtar, båtgravar.
Ja.
En hel del, de hade jag inte sett, för det var ju inga kullar, utan det var bara en stensättning i form av en grav. De grävde i alla fall igenom det som var berört utav vägbygget, och som fick resten stycka, så är bebyggt numera, så det är villaområde ute på Hammaren.
Det gjorde du en bra insats.
Ja, för alla
hembygdsvården.
För jag bärgade ju en hel del där som annars skulle ha gått ohjälpligt förlorat. Villaägarna numera, de vet ju vad de bor på.
Ja, visst.
Jag var ju för övrigt riksantikvariens ombud här ute på ön i många, många år. Då hade man ju tillfälle att lägga sig i. Ibland när man såg saker som var lite för besvärliga.
Ja, det är klart.
På tal om det, så hade vi ett annat gravfält borta vid magasinet, eller vid kvarn, borta vid Fasta. 1916 höll byggmästare Bengtsson på att bygga en badinrättning på Kattholmen. Och där jobbade jag. Jag hade hört talas om att vi hade en maskinist Lindgren som höll på och planerade och hade sådana fina planteringar upp på där holmen mitt emot kvarn eller mitt emot strandvillan där han bodde. Och en kvällkvist var jag nyfiken och tog och skulle gå upp och titta på planteringen, och han höll just då på att schakta och planera ut den största gravkullen där fanns. Och jag gick direkt in på kontoret och träffade hovjägmästaren och sa åt mig att av Kattholmen där håller ju Lindgren på att förstöra ett gravfält. Och det får han väl inte hålla på med. Det där är bara ryskgrav, sa hovjägmästaren. Det är ingenting att tala om.
Var det Odelberg
det? Det var hovjägmästare
Odelberg.
Ja, men nu vet hovjägmästaren så att ett gravfält är lagskyddat. Det får vi inte röra någonting. Vad det än är, om det är en ryskgrav eller vad det är för någonting, så är det skyddat i lag.
Ja.
Och det blandar Kassar Hellström sig i samtalet. Ja, Backman har alldeles rätt. Det får han inte hålla på att förstöra. Och resultatet blev att 10 minuter bak efter då springgrabben där och stoppade det där Lindgrens i arbetet. Han fick fylla igen sin grop där och jämna ut sina övriga planteringar också. Och den förstörelsen var slut med.
Ja, det är verkligt bra.
Några år bak efter kom jag skubben, jag får då säga att jag talar om för folk som bodde i strandvilan att vi har ett gravfält. Var hygglig och ha ett öga på det så inte folk går dit och förstör någonting. Men några år senare kom jag en kvällkvist upp och skulle titta som vanligt. Och fick väl se en dörr med hänglås på rätt in i en gravkulle. Och jag gick då och frågade en åt dem. Ja, jag frågade den första jag träffade förresten. Det var en ung grabb. Lindström hette han. Jag vet du vad det där är för någonting? I gravkullen, vem är det som har gjort källare där? Ja, det är vår bensinkällare, sa han. Där förvarade de sina bensinkäll och där har de lagt en kalm och en dörr försedd med hänglås.
Ja, det är klart, så de hade inget sinne för det gamla.
Nej, men det tog ju ohjälpligt slut med den bensinkällan och dagen efter så var det hålet igen, fyllt igen. Numera är ju gravfältet genom grevet där. Bolaget skulle ju bygga såg för några år sedan. Då var jag också fram och pekade på att det blir nog en hel del förstört, så de var utifrån Riksantikvarien och grävde igenom det som skulle kunna bli skadat. Tog alla på föremålen som fanns att hämta. Och sen fick bolaget bygga bäst i ville där. Gravfältet finns ju praktiskt taget ograverat kvar för de som har lust att titta. Det enda som glömmer det är att det ligger en mycket stor bautasten kullskält och den har ju aldrig varit stark nog att kunna resa. Det finns ingen människa som har gjort så besked om. Kosta på resningskostnaden, men det är synd.
Ja, det kanske blir en uppgift.
Den borde resas.
Det blir en uppgift för hembygdsföreningen.
Ja, det är alldeles ypperligt ifall ni vill kosta på någon krona där.
Det ska vi ta göra.
Det är bara frågan om att resa den. Gravfältet är ju finfint och dessutom har vi en träudd som är rysligt väl bibehållen. Det är ett fornminne rätt och slett.
Ja.
Det var det, ja. Här borta vid Ösby har ju också fornminnen.
Ja, just det, de där jättegrytorna där.
Nej, de jättegrytorna tillhör inte fornminnen.
Nej, det har du rätt.
Det är naturligtvis det.
Det är riktigt.
Men vi har ju ett litet gravfält här borta på udden vid Ösby.
Det är inte långt härifrån.
Nej, det är strax på andra sidan sjön bara. Jag kommer ihåg, jag tror det var 1912 jag gick där borta och lurade i backen. Min tant höll just på att tvätta i Ösby tvättstug och då hade jag ju ärende ganska ofta dit för man skulle hjälpa henne och släpa tvätt och släpa ve och det var allt möjligt. Och jag gick upp på en bergknall och hittade på tre rätt så stora gravhögar. Och det märkliga är förresten att det var tre nya gravhöga järnåldersgravar. De är inte så värst gamla. Men under dem, delvis under den ena högen där ligger en ännu äldre grav. En stenåldersgrav låg där fast stenarna bortplockade. Men botten ligger kvar så man kan ju se konturerna av som har varit. Bara lustigt att två olika generationer kan ta sin gravplats precis på samma berg.
Ja, det är intressant.
Det är lite intressant och lite lustigt också.
Jag tänkte på de där naturminnesmärkena du talade om. De har ju ganska stort... nyhetsvärde för skolans del. Ja. Det kom väl hit skolklasser då och då, förstår jag, att titta på de där jättegrytorna i samband med att de pratar om istiden.
Så. Ja, det har ju hänt en gång. Jag var med i någon skolklass där borta.
Och pratade.
Och håller lite föreläsningar, ja, för dem, hur det har gått till.
Förstår det.
Hur de har kommit till och hur de har bildats.
Hur pass stor är den där jättegrytan?
Ja, den största har en diameter på 252 centimeter, det är exakta mått.
Ja.
Och djupet är från det ställe där hon har börjat och borra i berget. Hon är borrad på ett mycket snett berg. Den är 285. Det är djupet på den.
Det är lite men, vatten i den förstås.
Ja, det står alltid vatten där. Alltid vatten. Men så har vi ju ett 25-tal mindre grytor där borta. Och den djupaste, de håller väl en diameter på någonting 90-95 centimeter och har ett djup på 225 centimeter till den fläck där vattnet rinner över och rinner ut. Ja. 225 djup.
Du känner noga till dem, hör
jag. Ja, eftersom jag har varit med och rensat flertalet utav dem och hittat dem också, så bör jag ju känna till dem rätt så bra.
Hittar du någonting i dem där när du rensade upp?
Nej, de har varit... De har legat orörda sedan istiden, så det har aldrig varit någonting. Men däremot finns det två gamla som har varit använda som offerkällor i hundratals år.
Det fanns det förstås.
Ja, jag hörde ju talas om för ett par år sedan. Det var någon som roade som att rensa dem och hittade någon slant då.
Ja.
Det är väl två år sedan. Ja. Och det finns faktiskt folk som är så vidskepliga så vi går och offrar en slant än idag i en jättegryta.
Ja, det ser jag.
Men det där är båda offerkällorna, de har ju annars bara använda i hundratals år, kända i hundratals år. Men de andra är relativt nya, för de har tillkomna praktiskt taget varenda en är upptäckta på min tid och utav mig också, så det är bra med det.
När du kom hit till Gustavsberg, då var det den där patriarktiden. Det har vi ju hört talas om mycket. Du kanske har någonting speciellt du kan säga om?
Nej, jag har just... Nog har jag mycket jag ska kunna säga för all del.
Du men, kanske inte haft så mycket...
Men som inte har så mycket intresse i det här sammanhanget.
Nej. Ja, du var väl egentligen fri gentemot företaget på ett sätt förstås.
Ja, i viss mån. Ja. Har man ju alltid varit fri. Man har inte haft med dem att göra. Och på tal om friheten kanske jag ska dra en liten historia. Jag bodde på, under första åren bodde jag borta i Betsheden. Men det låg ju lite avlägset. Det var inte bekvämt att gå till Gustavsberg och arbeta när man bodde där vintertid. Och kanske skulle pölsa genom meter djupa snödrivor. För väghållningen var dålig på den tiden. Och naturligtvis gjorde man sina försök att få hyra av bolaget. Men det var absolut nej. Men hur det nu var, hur man checksade och hur man bråkade, så fick man till sista slutet besked att man skulle få hyra ett rum i Grönneborg. Jag skulle få flytta in i ett rum i Grönneborg, men jag fick inte hyra. Jag fick hyra byggmästare Bengtsson och han fick hyra rummet av bolaget.
Krångligt.
Ja, det var lite krångligt. Man skulle betala hyran till arbetsgivaren och han fick i andra hand hyra av bolaget. Jag fick inte hyra. Men det hindrade ju ingenting, utan när jag fick flytta upp i Grönneborg, jag var inte så väst många månader där förrän jag var ordningsman i huset. Så där fick man förtroende i alla fall. När vi fick lära känna en liten smula vad man gick för.
Ja, det låter bra.
Och så bodde man där några år och sen fick man ju flytta ut i samhället och fick hyra alldeles själv i Södra Kullen. Ja. Bodde där något år. Och sen sökte jag platsen som dögrevare i Gustavsbergs församling och där bodde jag kvar i 30 år.
Det var inget
bråk om hyran längre, för då bodde man i församlingens hus och Gustavsbergs församling betalade hyran för den.
Ja. Ja du, då kanske vi får nöja oss med det där för den här gången.
Så verkligen.
Ja, vi kan... återkomma vid ett annat tillfälle kanske.
Annars har jag kan hända en hel del historier som skulle vara intressant och bra, fast inte precis rör sig om bolaget. För bolaget har ingenting ont att säga om, men nog har tiden och förhållanden vara patriarkaliska här i det här samhället.
Ja, det,
det tror jag nog att vi får hålla med om.
Ja, visst.
Nå.
Ja, tack så mycket.